Johannas modiga idé är en ny ungdomsbok om barn med funktionshinder, skriven av Katarina Frankel. Skånes taltidning har träffat författarinnan Katarina Frankel, som inleder med att berätta vad hennes nya bok handlar om.
Den bygger ju på att Johanna vill bli förstådd i skolan, vilket hon inte blir utav alla. Och sen finns det ju i klassen, hennes klass, några, speciellt den här tjejen som är ganska retiga och som är gett så mycket sådär att det är de som bestämmer. Och det tycker hela klassen på ytan. Men sen finns det de som tycker annorlunda men som kanske inte alltid vågar visa det utåt. Och Per är en av dem. Mm. Johanna har det jag inte hade. Hon träffar barn med andra funktionshinder i sin egen ålder och som är yngre också och så här. Och sen har hon kanske mitt initiativförmåga, det har hon ju.
Ja, initiativförmåga har Katarina Frankel. Katarina har en enskild firma, Drivkraft Frankel. Och det är ett passande namn. När hon trots otaliga försök inte fick jobb som diakoniassistent som hon utbildat sig till, startade hon Drivkraft Frankel och började skriva. I sin första bok som kom 2002 utgick hon från sig själv och titeln var Nästan i kapp trots handikapp. Hon är 42 år, bor i en marklägenhet i centrala Lund med maken Johan och golden retrievern Vilma som ligger bekvämt utsträckt på golvet. Regnet vräker ner ute. Katarina och hennes man har nyligen kommit tillbaka från en semesterresa till Österrike. Med en helt annan temperatur, berättar hon. Katarina har ett funktionshinder. En CP-skada som innebär att hon har lite svårare att styra höger sidas arm och ben. Och hon har vissa problem att hitta på platser som liknar varandra. Johannas modiga idé, hennes nya bok, bygger på intervjuer gjorda med funktionshindrade barn och deras föräldrar. Det tog 8 månader för Katarina att hitta ett förlag som vill ge ut boken, berättar hon. Till slut nappade Kabusa förlag. Jag frågar Katarina om hon fick kontakt med alla barn och föräldrar.
Jag skrev till olika handikappföreningar. Och då frågade de och sa att jag ville skriva en bok om där barns erfarenhet att komma fram. Och så. Och så frågade jag om de hade kontakt med familjer och så. Och de flesta blev väldigt intresserade. De handikappföreningar som jag låg närmast, de kom jag faktiskt och hälsade på och berättade. Och så tog jag den första boken med mig.
Alltså det är jättemånga människor kan jag tänka mig som du har träffat. Du måste ha haft otroligt mycket material. Och
ja,
hur bar du dig åt för att ta hand om allt du fick?
Ja, alltså man, jag spelade in allt material på band. Och så sa jag till familjerna att det är bara jag som kommer att lyssna på det här bandet. Och det gör jag bara för min egen skull, för att jag ska komma ihåg vad ni berättar och så. Och sen har jag sammanställt intervjuerna. Och sen har familjerna fått godkänna.
En av personerna i boken är Karin. Karin berättar om sitt funktionshinder som vuxen. Och Johanna tycker att det är väldigt modigt av Karin att berätta. Jag frågar Katarina hur viktigt det är med vuxna funktionshindrade som förebilder.
Alltså jag tror inte att föräldrar till barn med funktionshinder tänker på att barnen behöver förebilder som är rättvisa de själva. Om man inte själv som tonåring får träffa andra vuxna med funktionshinder så får man ingen bild av hur mitt liv kan se ut. Sen är allas liv olika.
Mm. Hade du någon förebild när du var i den åldern, 10-12 års ålder?
Nej, det hade jag inte. Jag har saknat det. Jag har gett Johanna det som jag saknade. Att det är väldigt mycket så. Och sen behöver man ju vuxna utan funktionshinder också. Man behöver... Men jag tror att det är jätteviktigt att man... Att man får båda delarna liksom.
Mm.
Så att man får en rättvis bild av hur man själv kommer att ha det.
Lärde du dig någonting av barnen när du intervjuade dem? Fick du någon sån aha-upplevelse?
Det här att det är jobbigt, att det var jobbigt att vara annorlunda. Mm. Och att det var någon pojke som berättade att han sa det här att hans utrustning ses ibland som leksaker. Eller att de andra klasskamraterna inte tänker på att det är faktiskt en arbetsmaterial eller arbetsgrej som man använder och så här. Och det var nog en aha-upplevelse. Det har jag nog inte själv upplevt så. Mm. De synskadade barnen i boken, de säger också att det är svårt att förklara på vilket sätt jag ser och vilket sätt jag inte ser. Och det har vi gemensamt liksom, att och framförallt att bevisa. Johans mamma säger väl, och Johan själv också, att kompisarna har sagt ibland att men kan du inte titta på dina händer så att du ser hopprepet när det är skymning ute liksom, och så här. Och jag får ofta påståendet tillbaka att men jag har också så svårt för att hitta. Och så tror man att det är samma sak. Eller att man har samma svårigheter som jag då. Mm. Och samtidigt som jag inte vill göra mina svårigheter större än de är heller. Alltså det, men man måste förstå att det är en skillnad.
Mm. Att det är på ett annat plan då?
Ja, precis. Mm. Va? Mm. Och likadant så kan jag tänka mig att Anders känner att han har svårt för att förklara i klassen. När han inte ser på tavlan och på vilket sätt han inte ser på tavlan. Men det är en likhet liksom.
Vill du bara berätta ett kort om Anders?
Anders var 10 år tror jag när jag intervjuade honom. Och han beskrev sin synskada som att han hade blåsor på ögonen. Mm. Och vad jag fattar så såg han liksom bara mellan blåsorna. Och jag minns att han sa att han, just det här att han hade, de hjälpmedel han hade i skolan, att de, alltså jag berättat flera gånger i skolan, men ibland tros klasskompisarna att det är leksaker, mina arbetshjälpmedel är leksaker och det är jobbigt ibland och så här.
Det är många synskadade barn också med. Ja. Är det en slump att det blev så?
Nej, ja nej. Jag känner Ann-Kristin Fast som känner Lars Eisner och som vi haft lite kontakt med. Och så var det han som gav adress, eller inte adresserna, men han gav telefonnumren till de familjerna. Och sen ville de allihop vara med och då kunde inte jag säga nej när jag en gång hade frågat dem. Mm. Och så.
Det är en liten pojke, Johan, i boken.
Ja.
Och det är det här han säger också. Nej, jag är som vanligt, svarar han då.
Ja, precis. Ja. Nej, och det är ju så att det man har från början, det blir ju som vanligt. Alltså för honom är ingen... Nu vet jag inte hur han har det idag, för jag har inte så mycket kontakt med familjerna idag. Men jag menar, har man levt med en synskada från början, så vet man ju inte hur det är på annat sätt. Och sen var han var 8 år när jag intervjuade honom. Mm. Så att då har man inte riktigt den här bilden av hur andra har det i förhållande till
sig själv
och så. Så där var det mer mamman som berättade. Mm. Men jag tycker inte jag gör någonting, för att det är också bra att föräldrarnas bild kommer fram lite grann. Men alltså... Så det är nog olika åldrar.
Ja, när kommer de här funderingarna, tror du, som starkast på att det är någonting som är annorlunda? Eller?
10, 11 kanske, eller sådär, punkt. Mm.
Är det mellanstadiebarnen som...
Som har berättat mest, ja det är det.
Mm. En känsla som man får när man läser boken tycker jag är att... Antingen är det här att man inte får... Man får inte prova själv kanske. Eller det är någon som överbeskyddar.
Mm. Ja. Mm.
Eller assistenter som inte förstår vad man behöver hjälp med.
Mm. Mm.
Är det någonting du känner igen som vuxen också?
Ja, och att man inte får riktigt ta egna konsekvenser. Kan jag känna. Eller... Att man inte får ta hand om situationen själv. Jag har en sån situation som är ganska så... Och jag bjöd min man på det stora delen av den resan. Mm. Och det ville jag göra. Ja, men har du råd till det? Så frågade mina föräldrar.
Vad kände du
och
då?
Och då kände jag liksom, men har jag inte rätt att ta ansvar för om jag har råd till det eller inte?
Känner du dig osjälvständig då när hon säger så?
Fruktansvärt kränkt, känner jag mig. Mm. Jag blev jätteledsen och hon menar säkert inte illa. Men alltså det är väldigt så kränkande när man frågar så. Nu kan det hända att vår vaktmästare kommer.
Vi pausar lite.
Vi blir avbrutna av vaktmästaren som ska fixa en kökslåda. Efter vår paus så ber jag Katarina att läsa ett stycke ur boken som hon själv känner speciellt för. Oj, säger hon. Men hon bestämmer sig snabbt.
Oj. Johanna, berätta nu då, tjatade Agnes. Vad är det du och fröken har kokat ihop? Snälla, sluta nu, bad jag. Kan jag inte få lov att vara i fred en enda gång? Snälla, snälla, sluta, sluta, fjantade det sig. Johanna är fisförnäm, ropade det med en mun, som om det var ett bill och bull. Sluta, sluta, skrek jag och kände hur mycket jag längtade efter att borra ner ansiktet i Fias päls. Jag kämpade mot tårarna. Nu lipar hon, sa Stina. Men då kom som från ingenstans Per. Ja, men för tusan, vad håller ni på så där hela tiden för? Frågade han. Sluta tjafsa. Försvarar du Johanna, Panna? Undrade Stina. Lägg av. Lägg av. Nej, varför det? Ville Stina veta. Därför att det är så jäkla tradigt att lyssna på ett tjabbel. Jag får skavsår i öronen. Har du hört talas om något som heter lugn och ro? Sa Per till Stina. Lugn och ro för dig, va? Sa tjejerna och lunkade iväg. Tack för hjälpen, sa jag till Per. När tjejerna kommit lite på håll. Det var väl inget, sa Per.
Katarina har många beskrivningar av hur de synskadade barnen upplever olika händelser. Och jag undrar hur hon har tänkt.
Jag har bara försökt att tänka in hur det är när man inte ser. Och hur beskriver man en sån händelse. Alltså, och där har jag bara fått försöka använda min fantasi, min inlevelseförmåga och så här. Jag har försökt att tänka in hur är det att inte se och så upplever några andra någonting som de ser så intensivt. Som när barnen ser de här rådjuren och så.
Har du fått någon respons på det? Hur du beskriver det?
Nej, det har jag inte. Det kan jag inte säga att jag har. Men jag skulle gärna ta emot respons från både familjer som har alltså de familjerna som har varit med, vars barn har varit med, men också hur realistiskt det är att tänka in att det är så här man upplever det. För jag kan ju inte veta det. Jag har ju tänkt pojkar, vad drömmer de om? Och så då var Anton som drömde om att köra sin mamma. Jag tänkte, drömmer om att köra bil med sin mamma så kan han ju lika gärna köra motorcykel. Mm, just det. Alltså så, och hur fantiserar man kring det liksom? Och försök tänka igen, hur är det liksom att sitta på en sån stor hoj och så inte kunna se vad man svänger. Alltså jag tycker det skulle vara jätteobehagligt. Men jag kan ju bara gissa. Alltså jag kan ju inte veta hur det är eftersom jag själv är seende. Och där kan jag bara hoppas att jag har gjort fantasin rättvis eller så här, va?
Men annars är berättelserna är ju så som barnen och föräldrarna har berättat om.
Ja, visst. Men annars är det ju liksom berättelser precis som de är. Liksom.
Avslutningsvis säger Katarina.
att ett funktionshinder också är erfarenheter. Och sen är vi ju inte våra svårigheter.
Innan jag går visar Katarina mig en artikel från Svenska Dagbladet från den 16 juli. Där nämns hon tillsammans med Gunilla Bergström som har skrivit Bill och Bolla och Alfonsböckerna. Och Jonas Helgesson, grabben i kuvösen bredvid. I en artikel om viktiga böcker att samtala kring när det gäller barn och funktionshinder.
Katarina Frankel berättade om sin bok Johannas modiga idé för Anki Vänster. Och det finns en handledning med frågor till den här boken också. Handledningen kan man hitta på Kabusaböckers hemsida som har adressen www.kabusaboker.se. Och den här handledningen går bra att använda vid till exempel diskussioner i en skolklass. Och boken finns också som ljudbok.